Ja, ska vi börja vår gudstjänst? Jag vill hälsa er jättevarmt välkomna till vår gudstjänst i Fyrstadskyrkan idag. Visst är det härligt att få träffas i kyrkan och i Guds församling och få be tillsammans och lovsjunga tillsammans. Det tycker jag är fint att vi har den möjligheten. Det är inte alla som har det, men vi har det och det får vi tacka Gud för. I veckan här så tog jag fram den här Message, Bibeln, och fick fram psalm 84. Och jag tyckte de hade skrivit så vackert i den. Så jag tänkte jag ska läsa den för oss här i början. Och det är alltså, det är vackert, men det är också ett väldigt ibland ett väldigt ovanligt vokabulär, så att nästan roligt. Så att jag ska läsa den för oss här i början. Det är inte svårt att se här, tror jag. Vilket vackert hem du har, Gud. Änglaskarornas härskare. Så har jag alltid velat bo. Har alltid drömt om ett rum hos dig. Där jag kan sjunga av hjärtans lust för Gud som lever. Fåglarna hittar skrymslen och vrår i ditt hus. Sparvar och svalor bygger bon där. Lägger ägg och lär sina ungar att flyga. Och sjunger sina sånger i helgedomen där vi tillber. Änglaskarornas Gud, min konung, min Gud, lyckliga de som bor och sjunger där. Lycklig de som bor i, som du bor i, det vars livsvägar du vill vandra på, genom ensliga dalar och över pålande bäckar, till klara källor och välfyllda brunnar. Dessa gudsbefarna stigar leder upp i bergen och bakom det sista krönet ligger Sion. Härifrån ser vi Gud. Lyssna, du änglaskarors Gud. Spetsa öronen, du Jakobs Gud. Hör på min bön. Se på våra sköldar som glimmar i solen, på våra glänsande ansikten som du har smort med din nåd. En dag hemma hos dig, på denna sköna heliga plats, slår tusen dagar på en grekisk havsstrand. Hellre skurar jag golv i Guds hus än en hedersgäst i syndens slott. Gud är helt och hållet solsken och makt, frikostlig med gåvor och glans. Han är inte knusslig mot sina färdkamrater. Vägen löper smidigt för den som går med änglaskarornas Gud. Vi ska be. Herre, jag tackar dig för att vi får samlas i ditt hus. Tack att du är hos oss. Tack att vi får lämna hela våra liv och hela den här gudstjänsten, Jesus, i dina händer. Tack att du ska vara med i allt, sång och predikan och allt som ska hända under den här gudstjänsten. Tack för barnen och barnkyrkan. Du ska vara med när de går ner och har sin del av gudstjänsten. Jesus, välsigna oss var och en och möt oss i de behov vi behöver, Herre. Jag ber dig. Tack att du är här. Amen. Då ska vi stå upp och sen ska vi sjunga unisonsång nummer 12. Brist ut nu i jubel. Då vill jag göra lite pålysningar inför veckan som kommer. Och redan ikväll har vi en samling här klockan 17. Sång och musikgudstjänst, psalmer och sånger i höstens tid. Och det är Ann-Margret Runheim och Glory Lundgren som kommer och sjunger och spelar för oss. På tisdag klockan 14 är det öppen mötesplats. Och onsdag klockan 19 bön. På torsdag klockan 14 är det gemenskapsträff och det är Svenska kyrkan som håller i den. Och det brukar vara då på Kvarngården. På lördag har vi också en samling här. Och då är det kvinnofrukost klockan 9. Ämnet är helig dans. Och det är en kvinna som heter Eva Darén som kommer hit och leder oss i det. Det ska vara anmälan inför det. Och senast torsdag på Fyrstadskyrkans mejladress. Och sen har vi ju då som vanligt gudstjänst klockan 10 på söndag. Och då är det predikan av Leila Höglind från Götabro. Och sång av bibelskoleelever då från Götabro. Varmt välkomna på de här samlingarna under veckan. Och nu barn, nu är det eran tur. Nu ska ni få inleda eran barnkyrka.
Precis, ni kan komma fram allihopa. Jag skulle bara presentera, vi har ju lite nya, kom fram här så ni syns. Vi har två nya ledare i våran barnkyrka som vi är jätteglada för. Vi har ju sagt att vi behöver bli fler. Så jag tänkte bara presentera dem idag. Ni kan ju få säga vad ni heter och hur gamla ni är. Vad heter du?
Jag heter Majken.
Och vad heter du?
Jag heter Fiona.
Majken och Fiona, och vi är så glada att ni är med som ledare i barnkyrkan. Hur gamla är ni?
Jag är 10.
Jag är 10.
10 år alltså. Underbart. Ska de inte få en varm applåd, tycker jag. Ja. Så om du nu känner att jag vill också vara med, så säg till. Ingen är för gammal och ingen är för ung för att vara med som ledare. Nu kör vi våran sång innan vi går ner till barnkyrka och Tweenies, hoppas jag att det är också, eller hur? Vem håller i Tweenies idag, tror jag? Ja, där sitter Katina. Bra. Underbart. Upp och stå. Så dansar vi loss.
Go.
Sen ska vi sjunga tillsammans. Jag kommer för att tillbe, heter kören eller sången. Du är världens ljus som steg ner till vårt mörker.
So
Innan vi får lyssna till Robin som ska predika för oss idag, så ska vi sjunga en sång ur sångboken nummer 65, Omkring ditt ord och Jesus. Och under tiden så kan vi offra till vår församling med hjälp av Swish, eller annars så, om man har vanliga lösa pengar, så kan man ge det efteråt utanför. Så, nummer 65.
Välkomna. Kul att se er. Jag har en fråga. Vad innebär det att vara beredd? Det ser nog lite olika ut för olika människor i olika situationer. Nu är det ju snart fotbolls-VM. Jättekonstigt. I november, december. Det brukar ju ofta vara i juli. Men så blir det när man kanske gillar pengar lite för mycket. Jag ska inte säga mer om det. Alla nationer som har kvalificerat sig till VM, de håller på att förbereda sig. Trupperna är uttagna och de blir snart kallade till träningsförberedelser. Coacherna, de håller på att kolla på inspelade matcher från motståndarna för att hitta svagheter. Och allt det här för att de ska vara så förberedda som de kan. Om en spelare sitter på avbytarbänken och blir inkallad av coachen för att göra ett inhopp, så gör sig den spelaren beredd. Han tar av sig överdragskläderna och han börjar värma upp längs med sidlinjen. Och om Sverige som nation eller någon annan nation gör sig beredd på anfall från främmande makter, kanske genom att mobilisera soldater till strategiskt utvalda punkter och hålla lite extra koll på eventuella fiender. Mina döttrar, de gör sig beredda på morgonen när de ska gå till förskolan. De borstar tänderna, de duschar, de klär på sig, de äter sina vitaminer och de ber en bön med mamma och pappa. Politiker gör sig beredda inför val genom att lova en massa saker som det senare kanske inte håller. Man kan göra sig beredd hemma för att ta emot ett besök. Man städar och plockar undan. Man går och handlar och man lagar en god middag. Unga människor, de gör sig beredda för arbetslivet genom studier och praktik. Man kan göra sig beredd för att resa genom att packa en väska och boka flygbiljetter. Som ni hör så finns det många olika sätt att förbereda sig på inför olika situationer. Innan vi går till dagens text så ber vi en bön. Herre Jesus, du är alfa och omega. Herre, du är från evighet till evighet. Hjälp oss, Herre, att vara beredda. Vi ber att du öppnar våra sinnen, öppnar våra hjärtan och gör oss mottagliga för vad du vill säga idag, Herre. Ta våra hjärtan av sten och ge oss hjärtan av kött. Fyll rummet, Herre, med din heliga ande. Tack för att du är här. Tack för att du är du. Tack för att du bryr dig. Tack för att du älskar oss. Led oss, Gud, på vägen till evigheten genom din son Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa från Lukas evangeliet, kapitel 12, verserna 35 till och med 40. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna dörren för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Saliga är det han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. Men det förstår ni, att om husägaren hade vetat när tjuven kom, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda ni också, för människosonen kommer när ni inte väntar det. Jag känner att jag vill läsa det igen. Jag läser det igen. Är det okej? Ja, vad bra. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Saliga är de han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. Men det förstår ni, att om husägaren hade vetat när tjuven kom, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda ni också, för människosonen kommer när ni inte väntar det. Det här evangeliet, det är skrivet av Lukas. Men vem var Lukas? Vi vet inte jättemycket om Lukas. Vi vet att han var en läkare, att han reste tillsammans med Paulus. Så här skriver Paulus i Kolosserbrevets 4:14. Vår älskade Lukas, läkaren, hälsar också till er, liksom Demas. Så här får vi den informationen som jag just gav er, att Lukas är en läkare och han reser tillsammans med Paulus. Och när jag säger reser tillsammans med Paulus, så menar jag inte en all inclusive charterresa. Nej, jag pratar ju såklart om mission. Och i sitt brev till Filemon skriver Paulus i den 24 versen: detta gör även mina medarbetare Markus, Aristarkus, Demas och Lukas. Så där nämns han igen som en medarbetare till Paulus. De var alltså kollegor. De hade ett gemensamt uppdrag. Ett uppdrag att sprida evangeliet till jordens alla hörn. Men varför skrev Lukas det här evangeliet? Det avslöjar han faktiskt i de första verserna i det första kapitlet. Lukas skriver att det finns många skildringar av Jesu liv där ute. Skildringar som kommer direkt från ögonvittnen. Och att han vill, efter att noga ha efterforskat de här skildringarna, skriva ner sin egen. Och eftersom att Lukas var läkare, så vet vi att han var högt utbildad. Och således borde ha haft akademiska och granskande kunskaper. Vi vet genom att läsa hans litterära verk att han var en utomordentligt duktig skribent. Och Lukas evangeliet är egentligen den första delen i en tvådelad redogörelse, där apostlagärningarna är den andra delen. Jag tror att det finns få saker som jag ogillar mer än att vänta. Det är kanske någon som känner igen sig i det här ogillandet. Men makar kanske kan känna lite irritation efter att ha suttit i bilen länge och väntat på att fru eller man ska komma ut, eller hela familjen ska komma ut i bilen. Jag har inte frågat Nathalie, men jag kan ana att hon blir lite upprörd när hon måste vänta på att jag ska komma hem när maten står färdig på bordet och kallnar. Vår kultur är inte heller benägen att vänta, eller hur? Tänk till exempel på hur många snabbmatsrestauranger det finns. Att äta framför tv:n är populärt. Man vill inte vänta, eller hur? Man ska ha allting på samma gång. Kreditkort har en stor attraktionskraft, eftersom att vi kan köpa saker utan att vänta på att pengarna kommer in. Det här som jag ska säga nu kanske vissa kommer tycka är obekvämt att lyssna på. Men i dagens samhälle väljer färre och färre att vänta med sex tills man har gift sig. Man vill ha det direkt. Det finns ingen väntan. I Bibeln är väntan en av de saker som troende män och kvinnor uppmanas att göra. Alla det som nämns i trons sal i Hebreerbrevet 11 fick vänta på Guds utlovade välsignelser. Deras väntan var ännu längre än vad vi skulle vilja tänka. De väntade fortfarande när de dog. De väntar än idag. Och Jesus, han uppmanar sina lärjungar att vänta. För även om han kommer att återvända till jorden för att regera som Messias, kan det ta en avsevärd tid innan det händer. Vår text här som vi nyss läste antyder på att det kommer att bli en väntan. Historien bekräftar att vi väntar. För kyrkan har väntat i nästan 2000 år på hans återkomst, eller hur? Jag tror att hela det här 12:e kapitlet, nu har vi bara läst en bit, men hela kapitlet hänför sig till förvaltarskap. Verserna 1-12 har tagit upp lärjungarnas förvaltande av evangeliet. Lärjungarna måste förvalta evangeliet genom att djärvt leva och förkunna det. Verserna 13-34 har tagit upp förvaltningen av ägodelar. Vår upptagenhet får inte vara av materiella ting, utan ett sant liv, står det skrivet. Vi behöver inte oroa oss för vårt liv, men vi bör använda saker vi har för att tillgodose människors behov. Vilket gör att vi samlar ihop skatter till oss själva i himlen. Och i vers 35 och framåt, och det inkluderar den här passagen som vi läste, så vänder sig vår Herre, om jag förstår det rätt, till tidens förvaltare. Han kommer att instruera oss hur vi ska se och använda den tid som återstår tills han kommer. Hur vi ska göra oss beredda. Om vi måste vänta, vilket vi nu måste, så borde du och jag lära oss hur vi gör det rätt. Hur vi förbereder oss. I texten lär Jesus oss hur vi bör vänta på hans återkomst. I verserna 35 och 36 skriver Jesus ut, eller ja, han kanske inte skriver, men det skrivs ut tre faktorer som är involverade i den här väntan. Tre beskrivningar av beredskapen för och förväntan på hans återkomst. Vers 35. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Vers 36. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Spänn bältet. Så säger vi inte kanske i vår tid. Vi kanske skulle säga något som kavla upp ärmarna eller något liknande. Men på Jesu tid så bar man långa, löst hängande klädnader. Och innan man kunde göra en aktivitet som krävde mer rörlighet så var man tvungen att liksom bunta ihop kläderna och knyta dem och spänna bältet om dem så att man inte skulle snubbla. Man band upp tunikan och manteln vid bältet så att de inte hängde runt anklarna så. Och innebörden är alltså att man ska göra sig resklar. Man ska se till att man är lätt rörlig. Metaforen är att göra sig redo. Håll lamporna brinnande. Det är också en bild på att vara förberedd, vaken och redo. Hur gör vi oss redo för Jesu återkomst? Vi söker först Guds rike. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Så när vi inte fäster oss vid materiella ting så spänner vi bältet. När vi söker först Guds rike genom bön och ord, genom handling, genom att behandla andra som vi vill själva vill bli behandlade, så håller vi våra lampor brinnande. När vi matar de hungriga, när vi klär de frusna, så är vi som tjänare som väntar på sin herre som är på väg hem från bröllopsfesten. Verserna 37 och 38 är ett löfte om välsignelsen hos dem som väntar, som Jesus har sagt här ovan. Saliga är det tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Saliga är det han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. Kära bröder och systrar, när vi bekänner med våra munnar att Jesus är Herre och när vi tror i våra hjärtan att Gud har uppväckt honom från de döda, då är vi saliga. Då finner Herren oss vakna när han kommer. Han ska fästa upp sina kläder och låta oss lägga sig till bords. Och själv betjäna oss. Låter det konstigt att säga lägga sig till bords? Det står ju så skrivet, men det är ju för att på den tiden så halvlade man sig vid låga bord. Man satt inte riktigt på stolar som vi gör idag. Men jag vill vara så frimodig och säga att det har redan hänt. I alla fall delvis. Jesus tog våra synder på sig. Och han bar dem när han blev uppspikad på korset för vår skull. Saliga är vi när han finner oss vakna. Verserna 39 och 40 innehåller vad jag skulle vilja säga nästan ett varnande ord. För vissa väntar inte i beredskap på hans återkomst. Men det förstår ni, vers 39. Att om husägaren hade vetat när tjuven kom, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda ni också, för människosonen kommer när ni inte väntar det. Han kommer när vi minst anar att han ska komma. Jag tänkte berätta en historia om en gammal dam som heter Casey June. Eller rättare sagt, så hette hon Casey June. Hon är hemma hos Herren nu. Casey June, hon var född på slutet av 1800-talet. 1898-99 någonting. I den amerikanska södern. Hon var farmor till en mycket god vän till mig som en pastor. Och när Casey June var ung så gick hon i kyrkan på alla möten som erbjöds. Hon läste Bibeln och hon bad dagligen. Hon pratade glatt om Jesus vid varje tillfälle som gavs. Och en sak som hon gjorde ofta var följande. Att varje gång hon gjorde något som hon ansåg som nöjen, eller det kanske än idag anses som nöjen, antar jag. Att när hon gick på bio i sina gamla dagar, eller när hon var och bovlade eller gick på konsert, så fick hon en olustig känsla inombord. Och så sa hon till sina vänner att nej, vi borde inte göra det här. Vad skulle Jesus säga om han kom tillbaka nu och såg oss? Det här är inte en uppmaning eller utmaning att inte göra någon av de ovan nämnda sakerna. Men jag tycker att det är en otroligt fin historia som fick mig att tänka efter lite extra på vad jag faktiskt gör med min tid. Jesus kom till jorden som människa för att rättfärdiga oss. Jesus dog för oss. Jesus tog våra synder på korset. Jesus återuppstod från de döda och besegrade döden en gång för alla. Och vi bör söka först hans rike. Och vara beredda på att han kommer komma tillbaka när vi minst anar det. Låt oss be. Herre, tack för ditt ord. Tack för din kärlek. Tack för nåden, Herre. Vi ber att du ska vara med oss hela den här veckan på ett alldeles speciellt sätt. Vi vill känna din närvaro. Och vi vill ära dig i allt vi gör. Var med oss när vi i veckan befinner oss på våra jobb eller i våra skolor, i våra hem och i vår vardag. Var med oss genom din ande, Herre, och vägled oss att säga rätt saker vid rätt tillfälle. Vi ber om tillfällen att få prata om dig med folk som inte känner dig, Herre. Vi vill se din vilja ske och vi vill se ditt rike komma på jorden så som i himlen. Vi ber i Jesu underbara namn. Amen.
Då ska vi sjunga tillsammans. Söken först Guds rike. Ska vara i bön tillsammans. Vår böneplats är öppen. Man kan tända ett ljus, skriva ett bönämne eller ett tacksägelseämne. Man kan få förbön. Och tänka på att söka Guds rike först. Och det som Robin har pratat om, att vi ska vänta på Jesus och vi ska göra oss beredda. Välkommen fram, Gunvor och jag sjunger en sång nu. Så är ni jättevälkomna fram och be. Och vi ska vara i bön allihopa.
Mildred.
Jesus har ju, som Robin sa, redan gjort allt. Och det är vi som får tacka ja eller nej till Jesus. Och vi ska sjunga en liten sång tillsammans nu. Kom du helige, låt oss få känna, och låt det här bli en bön ifrån vårt hjärta. Låt oss få känna ditt rikes underbara doft. Här och nu.
Låt oss be tillsammans. Herre, tack för att du är här mitt bland oss. Tack att du följer oss vart vi än går. Tack att du alltid erbjuder en axel att luta sig mot och gråta emot. Tack att du alltid kommer med uppmuntrande ord. Tack att det finns skrivet i ditt ord någonting för livets alla situationer. Tack för ditt ord. Tack att vi har tillgång till det, så att vi kan läsa det, begrunda det, studera det och leva det. Vi lyfter upp alla böner som har betts här idag, Herre, till dig. Alla tysta böner som har betts i stillhet, alla uttalade böner som har betts högt eller mindre högt. Lyfter upp alla förböner, Herre, vi lyfter upp alla lappar som står skrivna här i våra bönekorgar. Alla tacksägelser och alla böner där, Herre, du vet vad som står skrivet. Du vet vem som har skrivit. Du vet vad vi behöver. Lyfter också upp alla ljus som är tända, alla böner och personer de representerar, Herre. Och du vet vad vi behöver innan vi ber om det, Herre. Så jag vill också lyfta upp alla böner som kommer att bes den kommande veckan. Finns med oss, Herre, på ett speciellt sätt den här veckan. Låt oss bereda oss för din återkomst. Låt oss göra vad du vill att vi ska göra. Låt oss spänna upp vårt bälte och hålla våra lampor lysande. Herre, vi ber att om det finns någon här idag som inte känner dig, att du ska göra dig känd för dem. Att de ska ha mottagliga hjärtan, Herre. Att de ska känna att du är på riktigt. Och att de ska känna frimodighet att komma och tala med oss om dig, om de så önskar. Vi ber i Jesu perfekta namn. Amen. Innan vi sjunger sång nummer 259, Saliga visshet, så får ni motta välsignelsen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.